Regeringen förväntas i januari lägga fram en proposition om en lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. En utredning och ett lagförslag har tagits fram av Näringsdepartementet i form av en DS 2001:13. Finns på regeringens webbplats. Den här lagen syftar till att införliva e-handelsdirektivet med svensk rätt. Direktivet ska vara implementerat i medlemsstaten den 17 januari 2002. Så vitt jag förstår så kommer propositionen inte vara klar från januari, så att den här tidsgränsen kommer inte att helt kunna hållas för svensk del. Elektronisk handel är ju ett begrepp som har en klar innebörd för de flesta. Men vad menas då med informationssamhällets tjänster? Ja, det här definieras i lagen som tjänster som utförs vanligtvis mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare. Det här är en väldigt bred definition som i princip träffar all kommersiell verksamhet på internet. Kravet på ersättning här, det tolkas väldigt vitt och innefattar även indirekt ersättning, vilket gör att tjänster som sökmotorer och andra tjänster som är gratis för användaren, som inte ersätts direkt av användaren på internet, utan som där intäkterna kommer via reklamintäkter eller på annat sätt, utan principen är att det är en kommersiell verksamhet, då faller under detta. Och det är såväl business to consumer som business to business som omfattas. Några exempel på verksamheter, det är onlineförsäljning av varor, i princip alla former av tjänster, nyhetstjänster, databaser, finansiella tjänster. Det är professionell rådgivning, och med det menar man reglerar yrkesverksamhet, till exempel läkarrådgivning på internet. Även sånt omfattas. Och inte minst internetaccess-tjänster. Vad innebär då det här lagförslaget? Fokus för dagens seminarium, det är ju reglerna om ansvarsfrihet för mellanhänder, för ISP. Innan jag kommer in på det så ska jag nämna lite översiktligt vad som i övrigt ingår i den här lagen. Det finns några viktiga undantag från tillämpningsområdet som är sedvanligt i EG-lagstiftning, och det är ganska omfattande undantag. Det är beskattning, kartellfrågor, personuppgifter, hasardspel, spamming. Frågan om opt-in, opt-out påverkas inte av den här lagen. Avtalsförpliktelser vid konsumentavtal påverkas inte heller av den här lagen. Och de här undantagen leder förstås till en del ganska besvärliga juridiska gränsdragningsproblem för bolag verksamma på internet. Det finns regler om fri rörlighet för informationssamhällets tjänster. Och det här är en kodifiering av den vanliga EG-rättsliga principen, kan man säga, som innebär i det här fallet då att en tjänsteleverantör, som man genomgående pratar om i lagen, till exempel typiskt en ISP då, som etablerade i en annan stat inom EES och vars tjänst uppfyller de krav som ställs där, har också rätt att tillhandahålla tjänsten i Sverige. Det får inte sättas upp några nationella hinder. Det finns också en ursprungslandsprincip som kommer in här, och det är en slags sändarlandsprincip, kan man säga, som innebär att svensk rätt ska gälla för de tjänster som tillhandahålls av leverantörer med etableringsort i Sverige. Även om tjänsterna riktar sig delvis, står det här helt eller delvis, ska vara mot mottagare i någon annan stat inom EES. Det här är inte helt okomplicerat, därför att när man då talar om svensk rätt, då menar man i det här sammanhanget, åtminstone har utredningen tolkat det så, att här avses offentligrättsliga regler endast. Det vill säga rättsregler mellan tjänsteleverantören och det allmänna. Till exempel marknadsföringsregler. Men däremot inte privaträttsliga regler. Vilket lands lag som ska vara tillämplig på avtalet mellan en ISP och en konsument till exempel. Så att här blir det fler dimensioner för aktörerna att hålla reda på när det gäller lagstiftningen. Det finns en del allmänna informationskrav som jag ska nämna helt kort i den här lagen. Och det är krav på att en leverantör, typiskt sett på webbplatsen, ska lämna viss information som räknas upp i den här lagen. Och det är namn, adress, uppgifter, organisationsnummer, vissa andra formella uppgifter. Det är också så att i samband med beställning av en tjänst på internet så ska det finnas tekniska hjälpmedel för att köparen ska kunna rätta till inmatningsfel. Så här går man ner på detaljnivå kan man säga. Det ska också informeras särskilt om hur de här hjälpmedlen fungerar. Och det ska informeras om vilka språk man kan ingå avtal på. Om avtal arkiveras av operatören och finns tillgängliga i efterhand. Om det finns yrkesetiska regler som operatören tillämpar så ska det också anges. De här reglerna som jag nu räknar upp på den här sidan är bara tvingande till förmån för konsumenter. Så de kan avtalas bort företag emellan. Så kommersiella aktörer som gör affärer kan avtala bort den här varianten och ha en smidigare hantering. De viktigaste reglerna får man väl säga i direktivet och i det lagförslaget är regler om ansvarsfrihet för mellanhänder. Mellanhänder det är då operatörer som transporterar material på internet. Det är väl ingen överdrift att påstå att just frågan om ansvar för ISP när det gäller olagligt material på internet har varit en av de mest debatterade frågorna på internet under senare år. Och här har man gått in och i detalj reglerat detta. Syftet från EU-kommissionens sida är förstås att harmonisera det här området för att skapa en bättre rörlighet på den inre marknaden. Man har då en första regel om enbart vidarebefordran. Det rör sig då om ren transport av material över nätet. Internetaccess helt enkelt. Och här kommer lite tung lagtext, men jag tänkte gå igenom den här lite detalj. Och det sägs då att en leverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i nätet eller som tillhandahåller internetaccess ska inte på grund av innehållet i sån här information kunna vara skadeståndsskyldig eller skyldig att ersätta betala sanktionsavgift. Det här med sanktionsavgift och det kan till exempel vara vissa straffavgifter enligt marknadsföringslagstiftningen, men det huvudsakliga är ju här skadestånd, till exempel för upphovsrättsintrång där någon har spridit musikfiler eller liknande i strid mot gällande regler. Den här friheten från ansvar då, den gäller under vissa förutsättningar, och det gäller då att ISP:n inte har initierat överföringen. Han får inte välja ut mottagaren av överföringen, han får inte välja ut informationen eller ändra den. Och det gör ju då typiskt sett inte en ISP, utan han är ju passiv i den här överföringen. Det anges också att sån här överföring och ansvarsfriheten omfattar också tillfällig lagring som görs av rent tekniska skäl. Det finns också en särskild regel om cachning av material. Och den säger på motsvarande sätt att en leverantör som tillhandahåller som överför information ska inte då för sån här automatisk mellanliggande och tillfällig lagring som sker bara för att effektivisera vidare överföring till andra mottagare vara skadad som skyldig på grund av innehållet i det som då cashas. Under förutsättning, och sen så här kommer det ytterligare kvalifikationer då som ska vara uppfyllda för att det här ska gälla. Får inte ändra informationen. Man får inte, ISP måste uppfylla gällande villkor för tillgång till informationen. Och vad innebär det? Ja, det är sådana villkor som att användare måste använda lösenord eller betala till exempel för en tjänst. Samma måste ju då gälla för cashade sidor, vilket är normalfallet. ISP måste följa inom branschen vedertagna regler för uppdatering. Och det här är en markering om att uppdatering får inte ske allt för sällan av cashat material, utan det måste ske på ett sedvanligt sätt. Exakt vad det innebär, det anges inte, men tanken är att en ISP får inte ha en cashningsmetod som fullständigt avviker från vad branschen i övrigt gör, så att cashat material ligger kvar allt för länge, vilket ökar risken för att olagligt material blir liggande längre tid. ISP får inte heller ingripa i teknik som används för att få uppgifter om användningen av informationen. Här menar man framförallt så kallad hit counting, och som visar hur många användare, hur många träffar en viss sida har. Och skälet till det är att sån här statistik ofta används för att beräkna ersättning till rättighetsinnehavare vad gäller upphovsrättsskyddat material, eller reklamintäkter. Kan också baseras på sån här beräkning. Så det här är så att säga ett ansvar som ISP får ta, att det här fungerar. Som är en annan sida då av ansvarsfriheten som man får i gengäld. Och sen måste en leverantör förhindra vidare spridning av information. Så snart han fått kännedom om att informationen som ursprungligen fanns där har avlägsnats eller gjorts obåtkomlig, eller att en domstol eller myndighet har beslutat att så ska ske. Och det här är ju intressant då, när det gäller just cashning så behöver alltså inte ISP fundera på om något visst material är lagligt eller inte, eller göra några juridiska bedömningar. Utan om man får kännedom om att den ursprungliga informationen har tagits bort, aktivt tagits bort vid källan, så ska han själv ta bort den cashade materialet, och då har han uppfyllt sina skyldigheter. Den sista regeln i lagförslaget om ansvarsfriheten rör då värdtjänster eller hosting, som är ytterligare lite hårdare reglerat. Och här anger man då att en leverantör som lagrar information som lämnats av en tjänstemottagare ska inte då, på grund av innehållet, vara skadeståndsskyldig, under förutsättning att han inte känner till att det rör sig om olaglig information eller att det förekommer skadeståndsgrundad verksamhet. Under förutsättning att så snart han har fått sån kännedom så måste han omedelbart vidta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning. Ansvarsfriheten gäller dock inte om tjänstemottagaren handlar under ISP:s ledning och överinseende, och det är ganska självklart om det finns en allians mellan de parterna, vilket vi normalt inte gör. I alla de här tre reglerna om ansvarsfrihet så kan man konstatera att det talas om skadeståndsskyldighet, frihet från skadeståndsskyldighet och sanktionsavgifter. Däremot inte om frihet från straffansvar. Och i direktivet så anges det i de motsvarande artiklarna att member states shall ensure that the service provider is not liable. Så en formulering som helt klart inkluderar frihet från straffansvar. Utredningen har tittat på det här och fört ett ganska långt resonemang. Kommer fram till att frihet från straffansvar under de här förutsättningarna, det gäller redan med dagens svenska regler. Därför att straffansvar kräver uppsåt eller oaktsamhet. Och att uppsåt eller oaktsamhet kan inte föreligga hos en ISP eller ledningen för en ISP under de här förutsättningarna, om de här rekvisiten är uppfyllda. Man har då ansett att en särskild reglering av, även av straffansvar i den här lagen skulle komplicera rättsläget på ett onödigt sätt. I direktivet stadgas det också om övervakningsskyldighet. Där anges det att medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörer att en allmän skyldighet att övervaka information som de lagrar. Och inte heller någon skyldighet att efterforska olagligt material. Ja, hur förhåller sig det här till den svenska BBS-lagen kan man fråga sig. Det verkar ju inte alls förenligt med den som just stadgar en övervakningsskyldighet för ISPR, även om den är begränsad. Och den här regeln finns inte heller med i lagförslaget. Utan då har man tittat på en annan punkt, eller ett par punkter egentligen, i direktivet, i reciten, så här ingresserna till direktivet. Där har man då en punkt som anger att detta direktiv berör inte medlemsstaternas möjligheter att kräva av tjänsteleverantörer som lagrar information etc. att visa den omsorg som skälen kan förväntas av dem och vilken preciseras i nationell rätt för att upptäcka och förhindra vissa slags olaglig verksamhet. Så här har man då i den här punkten nummer två så att säga, tagit udden av punkten nummer ett i en klassisk EU-kompromiss som just syftar till detta att lagar av typen BBS-lagen ändå ska få finnas kvar trots den här i grunden negativa synen på övervakningsplikt som man har. Så det innebär att BBS-lagen kommer att finnas kvar oförändrad enligt det här förslaget. Jag skulle säga något ord här också om koppling till det nya copyright-direktivet eller upphovsrättsdirektivet. Och det är då ett direktiv som kom i maj i år som harmoniserar reglerna om upphovsrätt med ett tekniskt, så att säga, internetanpassat perspektiv och undantag från upphovsrätt i olika situationer. Och där finns det en regel av visst intresse i jämförelse med de här ansvarsfrihetsreglerna i e-handelslagen. Och där är det ju så att ett moment i upphovsrätten till exempelvis dataprogram, musikfiler liknande som kan transporteras på nätet. Ett moment i detta är ju ensamrätten till mångfaldigen, det vill säga att skapa kopior av sådana verk. Den rätten tillfaller i utgångsläget helt upphovsmannen. Och här har det då ansetts råda en viss osäkerhet om tekniska kopior på internet som skapas som ett rent led i den tekniska processen att förflytta filer. Om det är ett mångfaldigen eller inte. Det har många ansett att det inte rimligen bör kunna vara, utan det är en rent teknisk process. Nu har man i alla fall klarlagt detta i det här direktivet. Att sådana här tekniska kopior, ja, det är ett mångfaldigen i och för sig, men man gör ett undantag från ensamrätten. Det är ett mångfaldigen som får ske. Och man anger då att tillfälliga former av mångfaldigen som är flyktiga eller utgör ett inkluderande och underordnad betydelse och en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och vars enda syfte är att möjliggöra en överföring i nät mellan tredje parter, till exempel ett köp av musikfiler via en mellanhand eller en annars laglig användning. Sådant mångfaldigande får ske utan hinder av upphovsrätt. Och det innebär då att i den här frågan så behöver man aldrig komma in på ansvarsfrihet enligt det första direktivet, därför att det slås fast redan här att det inte ens är fråga om intrång. Ja, vad ska man säga om det här lagförslaget? Kommentar är att, som jag nämnde inledningsvis, det innehåller en hel del undantag från tillämpningsområdet. Det gör det ju inte särskilt lätt att tillämpa. Man har ytterligare här då ett regelverk för e-handelsbolag och ISP att tillämpa. Framförallt gentemot konsumenter då, så får man informationskrav både i den här lagen och som man också har i distansavtalslagen, förutom de allmänna kraven i marknadsföringslagen. Och man måste läsa flera lagar och behärska dem parallellt här för att hamna rätt. Den här ursprungslandsprincipen, den underlättar ju då i och för sig inte företags slutsats om vilket lands lag som ska gälla mellan parterna. Utan här får man dubbla dimensioner med dels vilket landslag ska gälla för de offentligrättsliga reglerna, hur min marknadsföring får se ut, vilket landslag gäller på vårt avtal mellan ISP och konsumenten. Sammantaget kan man ju säga att området blir allt mer komplext. Och det här beror förstås på att EU harmoniserar ju på sedvanligt sätt områden bitvis, allt eftersom man når kompromisser på nya områden, och det blir ju karaktären av ett lapptäcke som inte är helt lätt att tillämpa. Men icke desto mindre får man anse att det är en framgång att man har lagfäst ISPs frihet från ansvar i princip på ett ganska detaljerat sätt.